Välkomna till Högräntepodden avsnitt 26. Det är jag som är Stefan.
Gustav Andocker.
Lars Möller.
Idag tänkte vi prata om hur blir man en bättre wealth manager eller en bättre investerare och undvika de där misstag som är lätt att begå i finansmarknaden.
Ja, men där är vi lite idag. Vi tänkte liksom lite grann steppa undan från, vad ska vi säga, det sista bruset i makro eller i marknaden lite grann, va? Ta en litet vårgrepp om hur vi ser på i alla fall. Ja. Hur man kanske ska tänka på när man sätter ihop sin portfölj.
Och kanske viktigare nu än vad det har varit på mycket länge.
Absolut. Mm. Jag som själv har varit mycket i den här strategi- och portföljkonstruktionsbranschen brukar ju alltid säga det. Det spelar egentligen inte roll vilken marknadsmiljö just det. Jag brukar alltid säga det att portfolio construction is the new alpha. Och det är lite där vi börjar idag. Mm. Är inte så?
Låt vara, men jag tror att många svenskar ligger ganska tungt i aktier och har gjort med all rätta de sista åren.
Precis, ja, men så är det väl. Så det är väl både att vi tycker att vi har en liten historia av goda diskussioner bakom oss som vi kan delvis ta med oss in i dagens avsnitt. Vi har pratat ju senast med Olof Manner här som representerade Swedbanks åsikter om vad marknader och annat är på väg och sådär. Och vi har till och med en del tid runt det där. Så vi sa väl idag att vi kan identifiera några.
Ja.
Ganska vanliga och naturliga och liksom ganska enkla misstag kan man kalla dem, som de flesta av oss gör. Mm. Och vi kanske skulle diskutera de misstagen lite var ett för sig. Men sen också lite viktigare då, kanske försöka knyta ihop det här lite sen efter det. Genom att prata lite om hur Vinga här agerar i högräntemarknaden och hur vi tänker kring en del av de här, om ni ska kalla dem för misstag som man kan riskera att göra i sin privata förvaltning. Sådär. Mm. Så att, ja, vi tänker kretsa kring detta.
Mm.
Ja.
Nej, men det, och då ska vi vara väldigt ödmjuka, även proffs.
Vi får ju försöka. Det
är inte så lätt för oss. Nej då. Det, även proffs gör misstag och det är ju så här att de här, alltså finansmarknaderna är effektiva. Ser de kanske inte så, riktigt så effektiva som man får lära sig på handelshögskolan där.
Nej,
man säger att
precis.
Det inte går att slå marknaden utan det är bättre att bara köpa indexfonder. Där är inte vi. Det kan vi utveckla kanske lite senare här, men vi är ödmjuka och vi begår också misstag, men det är vissa misstag som kanske är lite mer strukturella som kanske de som inte är så insatta lätt begår.
Och som kanske också är någorlunda, jag ska inte säga lätta, men de går ändå att undvika så att säga, om man blir lite påminn om dem. Då. Så ser det väl ut. Och, ja. Nej, men det här är väl en podd som med lite olika valörer mellan mig själv och dig, Stefan och dig, Gustav. Alla har det gemensamt i varje fall. Att det är klart vi tror att man ska kunna lägga risk i sin portfölj på sådana ställen som man får lite extra avkastning utanför index eller vad det nu är. Det är klart, alla tror på det då.
Mm.
Men frihetsgraderna och möjligheterna runt det här är ju väldigt stora och vida och här vill vi prata lite idag då.
Mm.
Jag vet inte, ska vi hoppa rakt in? Stefan, du håller ju ihop den här podden så att det blir något som liknar ett avsnitt också. Jag vet inte, ska du, innan jag hoppar, vad säger du?
Ja, men ett misstag som många begår är kanske att blanda samman avkastning i procent med avkastning i kronor. Det vill säga, det finns inte en oändlig mängd goda deals där ute. Utan det finns något som vi ekonomer kallar för decreasing return to scale. Det vill säga en förvaltare som är och investerar som är väldigt duktig och avkastar mycket i procent. När fonden är liten eller portföljen är liten. Det är väldigt svårt att upprepa när den blir stor. Och det är många amerikanska hedgefondförvaltare som när fonden var på $1 miljard kunde ha double digit returns och både 20-30%. Men sen när fonden blir $15 miljarder då var det inte lika lätt längre. Men det var fortfarande en acceptabel avkastning i dollar. Man kanske till och med var bättre än man var förr i dollartermer så att säga. Och det där tycker jag folk blandar ihop lite grann.
Ja, men verkligen. Precis. Så frågan blir istället upp på en fond, det är inte hur många procent den avkastar, hur många kronor kan den avkasta ovanför om vi nu har ett index som jämförelse då.
Mm.
Och där är det ju, som du säger, där är det ju större man blir, desto större blir den utmaningen.
Mm.
Och den utmaningen ser väldigt olika ut beroende på var man befinner sig.
Tänkte precis
amerikanska large cap till exempel, det är väl inte det första stället man tänker på kanske om man ska generera extra avkastning för marknaden. det är svårt av lång rad skäl. Det är många som är där. Det är väldigt genomlysta bolag. Det är väldigt stora mängder pengar som rör sig i det spacet.
Exakt.
Till exempel small cap i Sydostasien är lite mindre befolkat. Mm. Men det är också svårare att hantera då såklart, va?
Ja. Ja. Ja, men det så är det. Och vi nordiska högräntor är ju inget undantag, utan här det finns en viss mängd goda idéer här också, men inte oändligt många. Så att någonstans så menar ju vi kanske att en nordisk högräntefond någonstans mellan 1 och 2 miljarder, där kanske är en sweet spot på storlek. Blir man 10 miljarder så blir det svårt.
Ja, men precis. Det är bra business, alltså att vara medveten om det finns en sorts sweet spot storleksmässigt. Det är ju bra business både för kund och för förvaltare. Såklart. Så det finns någonting där man liksom hos sin förvaltare ska förvänta sig att den har en uppfattning om vad är en bra storlek, alltså. För att alltid bli större kan inte vara ett rätt svar liksom. Utan det måste man fundera på, va?
Nej, men jag tycker egentligen fler förvaltare borde ha en performance fee istället. Och så att man lockas av att kanske stänga fonden eller i alla fall begränsa insättningar och tjäna pengar när kunderna tjänar pengar istället. För då hade inte det lockat till expansion i oändlighet.
Nej, men precis. Vad är det som man som investerare faktiskt vill ha, vad man betala för? Mm. Liksom. Mm. Ja, inte att fonden ska bli större i första hand. Det är inte det man är mest intresserad av. Man vill ju att någon ska ta hand om ens pengar på ett bra sätt, på ett tydligt sätt, ett öppet sätt. Och tjäna lite extra avkastning i linje med vad man förväntar sig. Då. Så det här med fier på storleken på investeringen kontra avgifter eller fier på storleken på avkastningen, det är ju liksom en väldigt viktig startpunkt när man tänker på de här grejerna. Och det är ändå ens, nu pratar vi liksom om privata portföljer, så ens egna pengar då på något sätt som man verkligen vill vara noggrann med dem.
Och då har vi det här med indexfonder, så egentligen gå över till en indexfond då istället för en jättestor fond som anser sig vara aktiva men som kanske är för stor för sin marknad.
Ja, det är ju det närmaste alternativet, och över långa tider så är det klart att bevisbördan ligger ju på de som säger att de kan göra extra avkastning, inte på de som säger att det är dåligt med aktiv med indexinvesting. Det blir ju, det är svårt lättvindigt liksom föra bort en indexinvestering om den finns tillgängligt väldigt, väldigt billigt, speciellt ju om det är i stor skala, om det är i väldigt mogna och väldigt utvecklade marknader, som till exempel, en sån indikator är ju hur många analytiker finns det där ute som följer just den här delen av marknaden. Och det varierar ju ganska väsentligt då, och återigen det är så här, som prime exempel är väl möjligtvis delar av amerikanska large cap marknaden till exempel, som ju är genomlyst på så många sätt liksom. Nu tycks ju inte det hindra den från att prissätta Magnificent Seven då. Det kan vi återkomma till då, men hur som helst.
Jag vill bara lägga till, nu är det i och för sig reglerat i UCITS, eller de allra flesta fonder har ju ett cap på performance fee. För att bara kanske lite så här motsats till vad du sa, Stefan, att man bör ha performance fee. Jag håller med, jag personligen tycker det. Men det jag tycker ju, det kan ju om man inte har en cap, alltså ett tak på hur mycket du får ta ut, bidra till att man som förvaltare tar onödig risk för att jag tjänar pengar de åren det går väldigt, väldigt bra.
Så är det ju absolut.
Men det är ju cappat, jag tror nästan för alla fonder i Sverige, om det är UCITS som styr det.
Det är cappat faktiskt, jo. Så det inte ska lockas till över.
Nej, för det är ju flipsidan då. Ja. Om man är verkligt hårt knuten till performanceavkastning, ja, då finns det ju starka motiv på förvaltarsidan att kanske till och med ta för stora risker under en någorlunda begränsad period som sen leder till väldigt stora eventuellt förluster. Då. Ja. Så är det ju.
Ja, men då kommer vi nästan in på misstag nummer 2.
Ja, men det gör vi nästan, va?
Ja. Och det är det här att bra bolag är inte alltid bra investeringar. Och det kan jag ibland möta när man pratar med kunder och sådär, att man tycker att det är fantastiskt, vilken framtidsutsikt. Vilken tillväxtmöjlighet det här bolaget har eller den här sektorn har. Och det här måste bara gå bra. Men vad man glömmer då, eller många glömmer, är att man måste titta på vad är redan inprisat i den här aktien eller obligationen.
Ja, så att egentligen det du säger är att även om de fortsätter göra ett fantastiskt bra resultat, så är aktiepriset så pass högt idag så att det ändå inte blir liksom, PE kommer inte fortsätta på dem. Nej, på de nivåerna.
Nej, men precis. Så att det kanske ändå är så, fast det här kanske är en av bästa bolagen på OMX, så gör den inte, slår den inte OMX på grund av att den är redan så upphandlad av andra investerare, så att det blir ingen bra utveckling.
Mm. Alltså den här frågan om vad som ligger i ett pris är ju svår såklart att besvara på, men det är på något sätt man måste ändå börja där lite. Man har en vy på ett bolag eller för den delen på en makro eller ränteutveckling eller någonting. Den vyn är ju inte sådär viktig om man inte också kan koppla den till en föreställning om vad som är prisat i marknaden redan. Det blir på något sätt första steget då. Ja. Så utan det så riskerar man ju kanske att hamna ganska rejält fel då. Det blir liksom ytan blir liksom viktigare än innehållet på något sätt.
Verkligen. Så lite sanity check på investeringen.
Ja. Ja, men man ska ägna mycket tid åt att titta på om det är ett bra bolag, men du ska också ägna rätt så mycket tid på hur prissatt, hur värderat det är det här bolaget i marknaden idag.
Ja.
Det är väldigt lätt att komma fel där annars.
Ja, men så är det väl. Mm. Har vi några trevliga exempel på detta? Nej, men alltså koppla det här till, vad tänker du Stefan?
Nej, men
vi alla gillar ju att säga det med Magnificent Seven nu. Det är ju en av de här, det är det vi gillar att säga nu.
Ja, men vi tar det som exempel då.
Koppla det till din kommentar.
Ja, och där kan man ju då se väldigt höga P-tal till exempel. Och det är klart att det har ju varit bra, en bra investering hittills. Men
så är det ju.
Vi har ju sett samtidigt när marknaden skiftar fokus och plötsligt så rasar den typen av bolag, den typen av väldigt höga värderingar.
Mm.
Så att, och då gäller det att ha stigit av.
Mm. Mm. Men vi vet ju inte då hur det här ska sluta så här med kopplingen så som den tycks vara då, prissättningen av artificiell intelligens och annan sån här tillväxtorienterad bolag då. Man kan ha tjänat jättemycket pengar på det här.
Mm.
Men återigen, om vi pratar om det här med att hålla sina privata pengar liksom under lite längre tid och förvalta dem med kanske lite mer begränsad risk och så ett sånt argument för att, vad ska man säga, inte jaga de här aktierna då som blir störst i index, som de här Magnificent 7 till exempel. Ett sånt argument är att om man tittar över lite tid här och jämför index över lite längre tider så ser man ganska tydligt då att de här allra största bolagen tenderar att underperforma ganska rejält under den period som sen följer då. Så till exempel tittar man på bolag som blir så stora då, det vill säga prisuppgången blir så kraftfull helt enkelt att de blir så stora i index att de tillhör sig topp 10 i S&P 500. Om man tittar på det och sen jämför vad som har hänt med de bolag som har tillhört de 10 största då i perioder över så säg 3 och 5 år och sånt, då är det liksom en mer eller mindre nollavkastning på dem då.
Mm.
Så det är ju ett argument för vad? Ja, det är inte ett argument för att jaga dem och försöka tajma dem när man ska gå av, va? Utan det är ett argument för att köpa exponering ganska brett då, och undvika att vara allt för koncentrerad mot få bolag. Det är det som det här säger då.
Mm.
Inte så häftigt, inte så roligt ens kanske, men över lite tid så är det nog så att marknadens funktionssätt är sån att man får betalt för lite tålamod och man får betalt för diversifiering i det här fallet då.
Ja, verkligen. Har man inte det tålamodet och har man inte den tidshorisonten så är det egentligen bättre att köpa marknaden.
Ja, alltså precis. Eller åtminstone, även om det kanske var ett drastiskt förslag då, så kan man åtminstone som privatperson eller annan för den delen kanske lägga lite mindre av sin aktivitet och mindre av sin risk på de här koncentrerade bolagen.
Mm.
För det tror jag kort och gott över tid inte betalar sig helt enkelt.
Mm. Mm.
Och det gäller återigen inte nödvändigtvis bara för oss privatpersoner, utan jag tror att det gäller väsentligt bredare än så då, inklusive en del av de allra största förvaltarna på det här området då.
Mm. Mm. Det tredje misstaget är ju det här med timing the market. Det vill säga att man ska försöka, att man tycker att nu ser det för fruktansvärt ut. Lehman har gått i konkurs, nu säljer jag allt jag har och så stiger jag in på en lägre punkt istället längre fram. Eller covid, mars 2020, en pandemi, det har vi inte haft. Det var 100 år sedan och det är ingenting vi upplevt tidigare. Jag säljer för att sen köpa billigare.
Mm.
Den strategin är fruktansvärt svår.
Mm.
Och man tar mycket större risk än man tror.
Så är det. Så är det bara.
För att helt stiga av, att du har ändå en idé om att du ska vara investerare och tjäna pengar i finansmarknaden över tid, att då plötsligt bara lämna under en period kan vara väldigt kostsamt.
Mm.
Nej, men kostsamt, absolut. Det är svårt att komma tillbaka.
Ja.
Det är svårt att kliva på igen när man har kommit fel.
Det är svårt av två skäl då.
Mm. Ja.
Både in i marknaden och ut ur den. Liksom. Så hela den idén om att tajma är återigen, det är sånt som vi alla är en del av diskussionen dag ut och dag in, kan man säga. Och det är det finansiell press drivs ganska mycket av det här, och för den delen även sell-side-sidans analyser mycket och så. Så att det är ju en naturlig del av marknadens liksom attraktion, det här att vara med och komma in och gå ur marknaden och så. Va? Men återigen då, om man som jag, vi tar lite ett andetag här och backar lite, så vad är det vi säger? Tittar man även på detta då över långa horisonter, så vad det handlar om är att det kan vara väldigt kostsamt att vara utanför marknaden även mycket begränsad tid. Alltså om man missar riktigt starka dagar, bra dagar liksom, eller veckor eller månader, så riskerar det även över lång horisont. Det är väldigt svårt att så att säga komma ikapp de här missarna då. Mm. Så är lite på fackspråk som man pratar om att avkastningen på aktier är väldigt skev. Mm. Den har liksom stora rörelser längst, väldigt stora rörelser på nedsidan och väldigt stora rörelser på uppsidan då ibland. Mm. Då. Några sådana räkneexempel liksom. Mm. Över en 25-årsperiod här på S&P 500 då, från 2000 till nu säger vi. Så om man då missade den bästa månaden säger vi bara, och det är en månad här i som slutar 22 april 2020, så det är runt covid då. Mm. Missar man den månaden under de här åren i marknaden helt då förstås då, då går man miste om liksom, ja, vad blir det, en 10-15%, kan det bli så mycket? Ja, det blir, ja. Alltså, det är 15% går man miste om över 25 års period. Mm. Och för att inte tala om då om man missar liksom 6 månaders den bästa perioden, 6 månaders perioden av en eller annan anledning, därför att man tror att man tajmar då, så man ligger fel helt enkelt. Då blir man då med kanske på skalan 20-25% på den här tidshorisonten. Så det är liksom inte små tapp som man riskerar att få i sin förmögenhetsuppbyggnad om man är för aggressiv med att försöka tajma saker och ting då. Mm, mm. Nu var detta extrema exempel då, för det här bygger på att man då missar det helt och så. Ja. Och det gör man ju inte kanske med sin portfölj såklart, va? Ja, men det belyser poängen här att det ska man tajma, så ska man sätta väldigt stort pris på att man tycker att det är roligt, för annars är det inte värt det, va?
Det man kan säga så här, att det kräver en stor analysinsats för att bli en duktig market timer. Att du ska du verkligen sitta och följa marknaden noggrant och veta och göra detta på ett disciplinerat sätt. Då kanske du kan, det finns en del pengar i det där, men annars är det nästan dömt att misslyckas. Ja. Det är otroligt svårt.
Det är grundförutsättningen att göra det, och sen är det svårt ändå. Liksom. Mm. Men jag håller med dig. Det här skulle inte alla hålla med om. Det här är högräntepodden som sitter och pratar om det här.
Ja.
Det här är ju många förvaltare som skulle inte bara fnysa åt det, utan skulle bli kanske direkt upprörda då.
Ja,
och de säkert. Får gärna höra av sig till podden. och mer allmänt är välkommen som gäst då.
Mm.
Ja, men verkligen gärna.
Sen tror jag ett ganska vanligt misstag man gör, det är att man kan sitta på en position som man har trott på, och så är man back 25%, kanske 50% i värsta fall, och så vill man inte sälja en förlust.
Nej.
Det svider att ta en förlust. Jag brukar tänka att, säg då att den stod i 100 och är värd 50 idag, hade jag velat köpa samma värdepapper idag som jag nu sitter på? För det är liksom den tanken man måste göra, tror jag, för att liksom ta bort den där positionen. Hade jag velat köpa den här? Nej. Då kanske den inte ska vara med i min portfölj idag heller.
Nej. Ja, men precis.
Inte gifta sig med sina positioner.
Nej, för har man kommit fel så har man missat någonting i sin analys sannolikt.
Mm.
Och då kan det kan vara en hel faktor som man helt har missat i analysen som gör att det går dåligt för det här bolaget.
Och någonstans så bland de här typiska misstagen som vi alla så att säga, faller offer för från tid till annan då, så även det här exemplet har ju det gemensamt då att, lite tråkigt då kanske, men att argumentet här är ju då att man går mot att men försök undvika det här om du liksom, i varje fall upp till en punkt. Och istället då, igen, så att försök att vara diversifierad i din portfölj. Om man nu håller sig inom aktiemarknaden, så handlar det om att kort och gott vara diversifierad över olika länder och sektorer och sånt där. Då. Så att det är liksom samma grundtema som blir den alternativa hållningen här. Om huvudmålet är att bygga upp förmögenheten över tid.
Just det.
Sen ska man säga att det finns faktorer till det som jag precis sa här, att om du har kommit fel, det finns de situationer där pappret kanske inte är likvitt, så du inte kan komma ur den eller något sånt. Så det är inte alltid, och har jag varit med och förlorat 50% någon på ett enskilt värdepapper? Ja. Så det är liksom,
amen.
Det finns bara tillfällen där det kanske inte funkar ändå, men jag tycker man ska ha den tanken med sig.
Ja, det ska man absolut. Ett annat misstag är det här fokus på headlines och historisk avkastning. Det är väldigt lätt att hamna där om man inte gör sin analys, om man inte är oberoende och scannar hela marknaden och tittar på vad är egentligen de bästa casen där ute. Det är lätt att man läser en DE-artikel och så plötsligt så ser man det där namnet igen och så tror man ändå att ja, men det där var en unik idé som jag kom på. Men man har fångat upp den ändå i bland alla nyhetsflöden. Och eventuellt titta på historisk och det har skrivits om och titta på hur bra den här aktien går. Och så plötsligt köper man den aktien. Och då är det lätt att man kanske har köpt någonting som är en crowded trade. Att det är många som redan är i den aktien. Den kanske är över, så att säga, värderad egentligen och så vidare. Så att man tror inte att man är där, men man är där lik förbaskat.
Det är väl så att lite alltså mängden förmögenhet som har förstörts med folk som har följt DE-headlines är ju betydande. Liksom. Så är det ju antagligen. Va? Och det är lätt att sitta och säga det, men så är det ju antagligen. Ja. Ja. Det är väl, hör man, andra sådana extrema exempel på det här är ju när man ser sådana grejer som våra bästa sommaraktier. Ja. Alltså det är ju sånt där. Ja. Ja. Men det är ju stor varning. Liksom.
Ja. Eller GB Persson.
Jag tänkte mer på GB Glass när Lars.
Malou von Sivers, har hon aktier?
Ja, men jag tänkte bästa sommaraktier måste vara glass.
Ja. Ja. Nej, men så är det väl. Och en näraliggande liksom, tanke där är väl det här när man, och nu pratar vi om enskilda investeringar, bolag, aktiemarknad och sådär, men många av oss har ju ändå kanske någon typ av annan fondexponering, och det kan vara ju olika tillgångsslag och strategier och sånt där. Och där är väl en annan sak som är också kanske lite tråkig i någon mening, men alltså att tendensen till att vilja köpa sånt som man ser har gått bra de sista 3 åren, bland externa förvaltare till exempel. Det är naturligt så, och det kan också visa sig vara en bra köp såklart. Men om man återigen tittar lite på siffrorna runt det här så framstår det väl ganska tydligt då att det är väldigt begränsad förmåga i nästan alla tillgångsslag att befinna sig bland top performers under en längre tid. Mm. Så typiskt sett brukar det nog snarare vara tvärtom då. Den tidigare avkastningen som man följer 3-5 år whatever, den tenderar att vara negativt korrelerad med framtida avkastning. Så att de som har stuckit ut, de kommer faktiskt att vara lite sämre framöver då. Och det skiljer sig lite på olika tillgångsslag. Det tycks vara lite lättare att ha sett top performance i fixed income. Mm. Svårare i equities. Och det där är också, det, återigen, man hamnar liksom lite grann i samma slutsats då. Ja, men om jag ska ta det här rådet på allvar då, vad gör jag då? Jag vill ju ha exponering på externa fonder, jag vill ha över olika tillgångsslag. Ja, men det är ju samma sak, det vill andra lite i samma sak. Alltså, försök att diversifiera, försök att inte jaga de som går bra, utan försök att tänka igenom vad har jag mer i min portfölj som jag kanske redan inte behöver mer utav, utan kanske rent av mindre eller någonting annat som balanserar det då. Mm. Till exempel kombinationen med fixed income-exponering som ju jag har pratat om flera gånger förut då, och är dessutom väldigt biased i. Förutsättningen för fixed income-förvaltning är ju väsentligt bättre än det har varit på länge då. Så det är en annan sån här don't chase past performance. Liksom. Det är lite samma variant, va?
Ja, jag brukar ibland tänka på marknaden som en flock får. Det låter lite raljerande, men lite så är det att fårflocken kan inte vara, är oftast inte överallt över hela ängen, utan de är på olika delar av betesmarken. Och ibland är det ena som gäller, ibland är det fastighetssektorn som gäller, då är alla där. Och sen så blir det ju omodernt och då springer man någon annanstans och så är man där. Och det kan ta väldigt många år faktiskt innan flocken kommer tillbaka till en speciell sektor som en gång i tiden var i ropet. Ja. Så att därför ska man ha tålamod, och det är därför man ska vara långsiktig, och det är därför vi inom finans säger att man ska vara långsiktig. Mm. Det är just därför, för det kan ta väldigt lång tid innan, fastän värderingarna är så låga och det borde vara så attraktivt, så tar det, kommer de inte ändå.
Nej, men det här med tålamod är ju, det här är ju inte en industri som är byggd på tålamod liksom. Det är inte, det är inte sådan uppbyggd liksom. Men det är väl, vilket bland annat är just anledningen till att det är bra, kan vara mycket bra betalt och vara tålmodig liksom. Mm. Och relativt enkel i sin sammansättning av aktier, eller förlåt, i sin sammansättning av sina portföljer då. Mm. Så, ja. Och, så tror jag på något sätt de här delarna alltså de här nedslagen vi har gjort i olika typer av liksom generiska misstag som vi alla är en del av, de tror jag faktiskt man kan använda sig av, och undviker man en del av det här så är det faktiskt väldigt bra betalt för det.
Mm. Och ett sätt som vi hanterar detta på i Vingafonden är att vi försöker diversifiera oss mycket mellan sektorer specifikt. För det är väldigt lätt att hamna i att en sektor blir het och kanske blir överinvesterad, och går det åt fel håll så blir det väldigt hårt fall. Och dessutom vet du aldrig vart den där fåflocken är på väg någonstans. Och då får du en fin utveckling över tid genom att ha den goda sektordiversifieringen.
Ja, ni har väl ganska, vad jag har förstått, ganska, alltså jämfört med många andra kanske som gör det här, så har ni en ganska uttalad strategi just runt fördelning av sektorer innan ni ens kommer till bolagen liksom i högräntemarknaden. Och det är någonting som jag har förstått att ni liksom lägger tyngd vid.
Ja, och det är någonting också som vi har gjort av erfarenhet. På grund av, vi såg hur finans och bank och finans hanterades i kreditmarknaden under 08. Och oljeservice och oljeindustrin under 15-16 till exempel, som allt var ner 50-60%. Även bra oljebolag var ner 50%.
Och nu senast då, jag har gått till headlines igen. Det är inte, vi ska inte glömma bort vad som hände med fastighetssektorn här.
Nej.
22-23.
Sen har vi fastighetssektorn 22-23. Då var ju alla fastighetsbonds. Även Balders hybridobligation var ner på 50-55 cent. Va? Så fungerar kreditmarknaden. Egentligen är det ännu viktigare där än i aktier, har en känsla av. Utan att vara specialist på aktieförvaltning.
Och det är ju också, möjligtvis har det lite gemensamt med det andra, i det att det är inte så att all risk är inte kompenserad. Liksom.
Nej.
Alltså man kan inte ta risk överallt och förvänta sig en extra avkastning. Vad ni säger här är kanske att man ska inte ta fullt ut sån här sektorrisk i delar av högräntemarknaden, för det är inte liksom kompenserat. Det riskerar att vara en dålig strategi helt enkelt. Förutom att hitta rätt obligation då förstås, men bara rent på sektornivå
här
då.
Och här kommer vi tillbaka till lite det vi pratade om tidigare, att man inte ska vara för stor. För är man för stor i den nordiska kreditmarknaden så får man köpa lite av det som kommer ut. Liksom.
Ja,
går inte att välja fritt.
Nej, det,
och du kommer inte ur positionerna och växla in i annat.
Och det är ju precis, och det där är ju, nu är det här noterade grejer då, men vi har ju haft diskussioner om onoterat här förut i podden och sådär, och även här är det väl, kan ju finnas väldigt intressanta, vad heter det, investeringsmöjligheter. Det finns väldigt intressanta investeringsmöjligheter i alla möjliga onoterade strukturer på olika sätt då, men det är klart, kraven på att lyckas med en sån onoterad investering som privatperson är ju inte annorlunda än de är för en institution. Och bland annat så får man ju vara beredd på att man inte kan, kanske inte riktigt vet vad de är värda. Man kan inte lämna det när man själv tycker. Och man är liksom fast i en struktur på ett helt annat sätt. Och då ska man kunna ha råd med, liksom, man ska inte helt enkelt behöva sin likviditet kort och gott för att man ska vara inne i de här grejerna. Och det är väl också en del av en sund portföljbyggnad för en person. Kan jag vara utan likviditeten? Behöver jag den? Behöver jag den inte? Liksom.
Precis, man måste kunna sova gott om natten. Man måste ha lugnet att fortsätta med sina investeringar även när det går söderut. Så att du ska inte ta större risk än vad du klarar av. Liksom.
Nej, men så. Så att,
Hur gör man då? Är det inte dags för oss att fundera på hur man bygger en portfölj?
Ja, man ska diversifiera, har vi ju sagt här nu.
Nej,
men det är sant, Gustav. Hur gör man nu då? Sitta här och man inte ska göra det lätt.
Mm. Pratar vi aktier eller obligationer?
Nej, vi pratar väl en portfölj.
Ja.
Alltihopa, tänker jag.
Ja, och då är det ju väldigt tydligt så att man har man 100% aktier, att börja addera obligationer och gärna högränteobligationer. Så ser vi ju att risken faktiskt sjunker mer än man tror. För ibland är det så att aktiemarknaden faller mycket mer än vad högräntemarknaden gör. Och vice versa. Och det där, de där två marknaderna tar ut varandra på ett fint sätt.
Och icke-korrelerat, som vi har pratat om tidigare i podden med olika gäster. Liksom att hitta en ytterligare tillgångsslag som inte har en korrelation till varken aktier eller till obligationer.
För det
är den heliga graalen. Men den kostar också något ofta då. Det är inte säkert att den ger jättemycket avkastning. Och det är det man får på något sätt vara medveten om på något vis. Man får ta den liksom head on.
Du kommer att
det här
60%.
Är bra för portföljen, men det kanske inte ger en jättehög avkastning enskilt då.
Nej, inte sådär när aktiemarknaden gör 50% ett år.
Nej.
Vilket händer, så kommer man inte i den portföljen vara upp i närheten av 50%.
Till exempel. Men så är det väl.
Och det kanske är värt, för det är det som gör att du orkar med och sitta hela vägen ner.
Precis.
Och inte säljer på botten för att du hade för mycket aktier.
Det är lite det som diversifiering faktiskt betyder.
Ja, ja. Mm. För det är väldigt få som orkar verkligen igenom en riktig recession.
Ja, men det är klart.
Utan att sälja någonstans på nedgången.
På fel ställe, ja.
På fel ställe,
ja. och sen det här med risk överhuvudtaget, det är ju... Jag kan inte så mycket om det där fondutbud och ljuset och sånt där. Men menar, när vi pratar om risk för de flesta, eller så här då, risk betyder ju olika saker för olika personer, såklart. Och det man vanligtvis menar med risk, det är ju kort och gott hur avkastningen rör sig liksom dag till dag, vecka till vecka, månad till månad. Det är det vi, alltså volatilitet i avkastning, det är det man brukar prata om när man pratar om risk, så här, va? Men många gånger är det kanske inte det som är den verkliga risken som man bryr sig om. Det kanske egentligen mycket mer handlar om hur är förutsättningarna för att förlora ett visst antal procent över en viss tidsperiod. Ja, men den här portföljen, den har en väldigt bra tendens att komma tillbaka efter snabba tapp. Men en annan portfölj kanske riskerar att tappa mer bestående värde över långa tider till exempel. Mm. Så det där betyder ju också någonting när man sätter upp portföljen. Jag menar, en del tillgångsslag är ju mer riskfyllda på det sättet. Andra aktier är mer riskfyllda i volatilitetsmening. Så, va? Mm. Så här är också liksom ett område som med lite eftertanke man kan kanske förbättra sina portföljer med ofta. Då. Många gånger är det väl så att antar att många av oss har om något då kanske lite övervikt i någon mening när det gäller aktiemarknaden, för det är liksom ett naturligt ställe att börja på. Då.
Mm. Och det är så lätt att köpa en aktie och lite svårare att köpa en obligation.
Ja,
mycket
precis,
svårare
precis.
Till och med. Och det är synd, men en obligationsfond kan man köpa helt enkelt, och det bör kan rekommendera folk att göra.
Mm. Ja, men precis.
Det är enklast att köpa en aktiefond också. Så ja. Jag tänker så här, gå hem till era barn, hjälp dem, börja med att köpa en fond eller tre fonder, olika tillgångsslag, och lär barnen, 15 år gamla. Då är det dags att börja spara.
Mm. Precis, men precis. Avgifter, vi har inte sagt något om avgifter. Jo, det har vi visst, förlåt mig. Vi pratar om fördelningen mellan fasta och rörliga avgifter och vad det gör för liksom motivbilden. Bland investerare kontra. Men det här med avgifter också, det är ju en stor sak alltså, så att man är medveten om det, att även lite mindre avgifter kan ju faktiskt, alltså det kräver en del kan jag tycka avkastningsmässigt och riskmässigt för att motivera avgifter, och det tycker jag man ska ha i åtanke här. Den lite cyniska hållningen är ju, och här kommer ett citat, inte ett enda citat så här långt i dagens avsnitt, så jag tänkte det är dags nu. Nu är det dags. There is no investment product so good gross that there isn't a fee that could make it bad net. Mm. Så hur bra som helst, men tillräckligt hög avgift så blir det inte bra, va?
Nej, men så är det. Så att, och vad jag tycker då, jag har full respekt för indexfonder. Jag tycker de har sin plats. Men det är klart att ju mer indexfonder det finns, desto mer alfa finns, desto mer plats finns det för aktiva fonder. För de har ju lättare för outperformer när det finns så kallade dumma pengar där ute. De inte tänker och gör sin analys. Så att, men jag tycker det är rätt. Tycker man att det här är en marknad som jag vet inte vem som är en bra förvaltare någonting, men jag vill ändå exponera mig, köp en indexfond, det är jättebra.
Hela det ETF-spacet på senare år som ju är exchange-traded funds, som ju numera man kan få ganska exotiska exponeringar på olika sätt utan att betala alldeles för mycket då. Och det är väl lite olika, jag kan inte det sådär då, men jag vet ju någonting om hur mycket olika typer av investeringsmöjligheter det finns utanför det som vi vanligtvis kallar index då, som kan vara ett bra komplement i flera typer av portföljer, tror jag.
Det tror jag med, absolut. Du kommer åt marknaden som någon annan inte hade gjort.
Nej, precis.
Men vad jag har svårt för är de här semi-aktiva fonderna då. Som ligger där och säger att de är aktiva och tar betalt som en aktiv fond, och så blir det ingen mer avkastning än underindex.
Nu sa du svårt för Stefan, men skulle man inte kunna gå längre där nästan?
Det skulle jag börja.
Jag kom på en sak till när vi pratar om diversifiering.
Oh.
Det är att faktiskt veta vad som ingår i dina fonder. För om du köper en global fond och en USA-fond, aktier i båda fallen, Så känns det som att jag har börjat diversifiera mig. Men inte jättemycket. För i din global fond så får du ungefär 70%, 67% eller något amerikanska aktier. Så det gäller att hålla lite koll på var man faktiskt har sin exponering. Och läsa
vilket
på
har gjort hela jobbet med diversifiering svårare ju. Mm. Det är ju en omständighet som ingen rår för, höll jag på att säga. Det är ju marknaden som har prisat, återigen då, bland annat de här Magnificent Seven på ett sådant sätt att USA har en historiskt hög andel av den globala aktiemarknaden i sig. Mm. Och det gör ju då, återigen, det betyder det du sa, Gustav, och det betyder också att diversifieringen är ännu mer utmanande att åstadkomma nu. Mm. I varje fall i aktiemarknaden då. Så på det viset så förstärker det du sa, förstärker ju allt det vi redan har sagt ytterligare en nivå på något sätt då.
Sen en annan som jag tycker är ett misstag med en sån där investeringsregel som finns, är ju att when in trouble, then double.
Ja.
Som jag har lite svårt för. Och inga bra erfarenheter av, så att säga.
Det är många som har gått...
Uttrycka mig diplomatiskt.
Det är många som gått på piren i Atlantic City och ångrat det uttalandet, va?
Ja, precis. Hela idén går ju ut på att man har gjort en analys och man menar att det här är ett bra bolag. Och går då kursen ner, då ska du öka i den igen för att du vet, ha den stora exponeringen mot det bolag som du ville från början. Mm. Problemet är väl bara att det var ju en dålig idé. Mm. För den har ju faktiskt gått ner. Det har inte gått som du har gjort en dålig analys. Du har inte tittat riktigt på vad som marknaden faktiskt hade prisat in i det där.
Kanske var en headline stock rent då?
Kanske. Och så faller den och så köper du mer och så är risken att den faller vidare. I de lägena, jag väldigt sällan jag gör det kan jag säga då. Istället, om jag har nya pengar att sätta i arbetet, går jag någon helt annanstans. Mm. Det kanske är min erfarenhet att det finns bättre värdeskapande eller alfa eller hur vi nu vill uttrycka oss. Jag tittar på någonting helt annat. Mm. Helt annan sektor, helt annat bolag som kanske också är lite felprissatt än att rusa efter den där dåliga traden.
Absolut.
Om du nu väljer att ligga kvar i den dåliga traden som vi pratar om, så kommer du fortfarande ha ganska bra avkastning om det nu visar sig vara rätt ändå. Så kommer du ändå få avkastning där. Så du behöver inte egentligen dubbla det. Man ökar risken.
Och sannolikheten att den skulle gå bättre än den där andra traden som jag hittar, menar jag, är mindre.
Ja. Ja, precis.
För du hade tänkt fel från början. Så var lite, för du har bara rätt 60% av fallen cirka.
Ja, men precis under gynnsamma omständigheter har man det. Mm.
Precis, under gynnsamma, exakt.
Ja, nej men ja, så lite grann så.
Nej men vi hoppas att det här avsnittet skulle hjälpa er lyssnare och oss alla bli lite klokare och inte hamna i de där enklaste fällorna.
Så konklusionen var diversifiering.
Ja, det här är kul, spännande. Vi hoppas avsnitt. Att det hjälpte någon annan, men det har hjälpt oss lite att fundera vårt eget förhållningssätt. Och här är, tycker jag säger, alltså vi brukar alltid ha det här sen, vad vi bevakar just nu då. Men jag ska säga vad jag bevakar just nu. Mm. Jag bevakar, det är ganska enkla regler. Diversifiera, rebalansera och håll kostnaderna låga. Och ingen kommer skriva den här boken för det är bara 3 sidor, va? Men det är, ja.
Nej, men jag tycker en annan lärdom är att, som jag själv, har man inte tid att verkligen fördjupa sig i marknaden och selektera bra aktier och obligationer, så låt någon annan göra det åt dig. Jag personligen sitter inte och handlar aktier, för det är inte en marknad som jag följer tillräckligt noggrant. Du väljer lägger hellre tid på att välja en bra förvaltare som tar hand om mina aktier, min aktieexponering. Mm. Det är en konklusion efter 25 år.
Ja, men lite så. Jag går ju ändå längre då. Jag lägger tid på att fundera på vilken portfölj kan jag leva med över liksom olika marknadssituationer, olika horisonter. Vad tycker jag är, vad kan jag med liksom? Och då är det, återigen, ingen har gjort en karriär på diversifiering kanske, men det är det handlar om mycket.
Mm. Ja, men så är det. Så är det.
Ja, man sticker inte ut om man gör det. Absolut. Nej. Inte. Men du sa det förut, Lars, att det är liksom, jag kommer inte känna eufori något år, men om man gör över tid så blir det bra. Alltså. Tråkigt, men...
Nej, men när det gäller diversifiering så kan jag säga att i Vingafonden så kör vi cirka 30-35 innehav. Mm. Det tycker jag är en bra balans mellan risk return. För har du för många positioner så hinner du inte titta och göra din analys ordentligt på varje. Mm. Och sen när du väl får rätt i några av namnen så blir den påverkan på portföljen för liten.
Precis.
Så du får ingen överavkastning i portföljen.
Nej, men
av den viktiga analysen. Så mycket tid som du har spenderat på att göra den analysen.
Ja, men i aktiv förvaltning finns det förstås en bortre gräns för hur många positioner man ska ha. Ja, det är för att man ska liksom, för att det ska vara aktivt och för att det ska kunna ge förutsättningar och leverera mer avkastning och så måste det ju vara liksom. Men för det mesta pratar vi ändå här om en utgångspunkt där man är, har väldigt mycket aktierisk kort och gott. Mm. Alltså det är det som, alltså varje förbättring i riktning mot diversifiering kan ge väldigt mycket. Mm. Det är mycket lågt hängande frukt här liksom. Det är på något sätt.
Och sen måste jag dra en parallell till högräntemarknaden.
Det tycker jag verkligen, Stefan.
Nej, men jag tänker på Intrum då, som har varit i pressen och sånt där. Och som jag själv, eller vi har i fonden och hanterat väldigt bryskt kan man säga i marknaden. Men vad som är intressant är att när en högränta, en obligation helt enkelt, handlar runt par eller handlar runt 100, så har den ju en stor nedsida kan man säga. Va? Om allt går fel så kanske den ramlar ner till i värsta fall 0, men 20-30% eller någonting. Så uppsidan är begränsad, nedsidan är stor så att säga. Även om sannolikheten att det går väldigt, saker och ting går väldigt fel är liten då. Det är ju det som vi hanterar här i högräntemarknaden. Mm. Men när det går väldigt fel, som det gjorde för Intrum i marknaden då, när obligationerna handlar så långt ner som till 55 som vi var som lägst, då plötsligt så uppstår ju situationen att obligationen blir som en aktie. Uppsidan blir lika stor som nedsidan i stort sett. Mm. Och ett tag tycker jag faktiskt, jag räknar i alla fall med någon sorts recovery value på 40% på dem på Intrum-obligationen. Så nedsidan var rätt liten av att faktiskt addera där nere. Mm. Så tror man som vi att Intrum kommer fixa det här, så var det ju en fantastisk köp där givetvis då. Mm. Men då blir plötsligt det annorlunda. Analysen blir annorlunda, angreppssättet till en sån obligation kan bli annorlunda. För det blir mer som en handlande aktie.
Mm. Ja, men det där är väldigt intressant.
Mm. Och det ska man ha med sig när man handlar distressed. Huh? Distressed bond så att säga. Mm. Så förändras obligationsegenskaper.
Mm. När riskbilden blir så liksom, den blir så tillspetsad så tillgången ändrar liksom egenskaper. Liksom. Mm. Vi går från en tillgångsklass till en annan i stort sett här nästan när det gäller kreditobligationer. Då.
Ja, och sen det finns ju också då fonder som specialiserar sig på distressed debt, just för att det är så pass annorlunda. Så vanliga obligationsförvaltare inom situationstecken då, vill kanske inte hantera det och vill inte ge sig in i den miljön för att det är så annorlunda helt enkelt.
På den nordiska marknaden har vi inga distressed funds, va? Det är lite för liten marknad, lite för små obligationer, alltså emissionerna är lite för små. På den amerikanska marknaden är betydligt större aktörer liksom som är inne i det.
Ja, och det gör att ibland så hamnar de nordiska obligationerna handlar egentligen för långt ner ibland också, för det finns inga distressed buyers så riktigt. Nej. För det är ingen som riktigt
tar dem.
Så att, ja, men det är en dimension som vi måste hantera som jobbar med det här.
Inte bara måste hantera, det är en stor möjlighet för er.
Det är det faktiskt.
Eller hur? Det är en viktigt liksom inslag i vad ni gör här.
Ja, ja.
Ja, men så är det, va?
Så är det.
Vi kastar oss över ett lätt men svårt ämne på något sätt.
Ja, det gjorde vi faktiskt. Ja.
Återigen, fundera på vilken risk du tål.
Ja, det, jag tycker den är jätteviktig. Mm. För det är det som diversifiering hjälper med att hantera.
Mm. Ja, men precis.
Ja, tack för idag.
Tack ska ni ha.
Ses snart
igen.
Tack
alla.
Ha det gott. Hej då. Ciao, ciao.
Hej.